Kajsa Wirsell heter jag. Har jobbat på PTS i många år, både med nätsäkerhet och med konsumentmarknadsfrågor. Som analytiker, projektledare och projektspecialist. Men idag är jag här för att prata om Bredbandsforum. Hur många är det här som känner till Bredbandsforum? Ja, det var ju hyggligt skulle jag vilja säga. Det var den framåt bra. Det startade ju med den här fina trycksaken som Daniel nämnde i inledningen här idag. Regeringens bredbandsstrategi för Sverige som kom för ett år sedan. Och ja, vi tar det helt enkelt från början och pratar om regeringens bredbandsmål som man nämner i den här. Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är regeringens mål. Och delmål som man då pratar om det här är de tre som ni ser här. Alla bör ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster via bredband. Ett delmål är att år 2015 ska 40% av alla hushåll och företag i Sverige ha 100 megabit. Och år 2020 så är det 90% av alla hushåll och företag som ska ha tillgång till minst 100 megabit. Och i den här bredbandsstrategin så finns det flera insatsområden och man nämner flera olika åtgärder för att nå det här målet. Ett av de åtgärderna är att inrätta Bredbandsforum. Och det är det jag tänker prata här om idag. Vad Bredbandsforum är och vad vi gör. Vårt jobb är helt enkelt att se till att den här strategin uppnås. Och det gör vi genom att vara ett forum för alla som verkar på den här marknaden. Regeringen har inte tillskjutit specifika pengar för att uppnå målet om 100 megabit. Utan det här är någonting som marknaden anses klara av. Men regeringen ska givetvis bidra på sitt sätt. Och ett av de sätten är då att genom Bredbandsforum så identifierar vi hinder för bredbandsutbyggnad. Och vi jobbar med att undanröja dem. Och det var minister Åsa Torstensson som satt som ordförande för Bredbandsforums styrgrupp. Och här har ni de organisationer som sitter med i styrgruppen idag. Som ni ser så är det ett relativt brett fält. Man kan tycka att några saknas, men det var de här som Åsa Torstensson satte in i sin styrgrupp. Styrgruppen hade sitt första möte i juni 2010 och sitt andra i augusti. Om man tittar på den organisation som Bredbandsforum har, ska jag göra mig av med den här så att jag kan flaxa lite mer. Så har vi styrgruppen, 13 organisationer. Vi räknar med att nya ministern Anna-Karin Hatt kommer att sitta som ordförande för styrgruppen. Men vi har inget definitivt besked på det ännu. Styrgruppen har tillsatt tre olika arbetsgrupper hittills. Jag kommer att prata lite mer ingående om dem alldeles strax. Men den gröna klossen som ni ser där, kansliet, det är jag och min kollega Patrik Sandgren. Vi jobbar för departementet men vi sitter stationerade på PTS. Och vårt jobb är att, vad ska man säga, administrera de olika arbetsgrupperna. Arbetsgrupp 1, ska vi komma till här, heter finansieringsmöjligheter för bredband. Ordförande för den arbetsgruppen är Göran Marby, generaldirektör på PTS. Göran Marby sitter med i styrgruppen också. Det är så att varje ordförande för arbetsgruppen sitter i styrgruppen. Det är så man har valt att göra det. Och i arbetsgruppen ingår en hel radda organisationer som ni ser. Den här arbetsgruppen fokuserar främst på just finansieringsmöjligheter. Alltså där marknaden sviktar finns det ju möjlighet att använda sig av olika stöd från statligt håll. Och vi har undergrupp 1 som tittar just på hur kan man få ut stödet på ett mer effektivt sätt. Välkommen Patrik. Jag fortsätter här med lilla presentation för du hoppar in sen. Eller? Undergrupp 1 som jag sa, implementering. Ut med pengarna på ett mer effektivt sätt. För det har faktiskt varit ett problem tidigare att det funnits bidrag att söka men de har inte kommit ut till de som behöver dem. Undergrupp 2, sondering eller skotta fram pengar som den gruppen kallas. Titta på vad finns det för övriga stöd som inte är öronmärkta för att bygga bredband med som kan användas till bredbandsutbyggande. Så nu har vi en undergrupp 3 i arbetsgruppen som heter CapEx-gruppen som tittar på hur man effektivast kan investera i bredband. Hur kan vi få så mycket bredband som möjligt för varje krona? Och den här arbetsgruppen har arbetat sedan i somras. Och bland annat så har man nu genom ett projekt som heter Bredband 2010 som bland annat PTS har jobbat mycket med. Se till att just pengarna kommer ut på ett mer effektivt sätt. Eller man har just nu möjlighet att söka pengar som ska komma ut på ett mer effektivt sätt. Arbetsgrupp 2 heter Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet. Den här arbetsgruppen har Jorgi Ganev på Telenor som ordförande. Jorgi är privatmarknadschef på Telenor. Och som ni ser där också ett ganska brett register av medlemmar. Den här gruppen genomför just nu en förstudie där man tittar på vad finns det för hinder nu när vi vill bygga mer och vill nå målet om 100 megabit till 90%. Och det kan vara alla möjliga typer av hinder. Det kan vara praktiska, det kan vara regleringsfrågor, det kan vara alla möjliga typer av hinder. Och just nu håller arbetsgruppen på att ta fram en bruttolista med alla de här hindren som man sen kommer att prioritera i och lämna över till styrgruppen i januari. Så får styrgruppen i sin tur bestämma vad ska vi göra, vilka hinder ska vi nu undanröja inom ramen för Bredbandsforum. Så vid årsskiftet är den förstudien klar. Det jag ska säga är nu också att den 12 november kommer vi att hålla en hearing som är öppen för alla som är intresserade av att göra sin röst hörd och bidra till den här förstudien. Så känner man att man har något att bidra med när det gäller vilka hinder måste Bredbandsforum ta tag i, så går man in på bredbandivärldsklass.se och anmäler sig till den här hearingen. Den sista arbetsgruppen som just nu är under tillsättning ska jag säga är arbetsgrupp 3, nytta med bredband. Här ska vi titta på vad är nyttan med bredband för samhället, för individen, för företagen. Och sen så ska vi förmedla det till de som behöver veta det här för att kunna investera i bredband. Förslag på undergrupper i den här, för som jag sa så är arbetsgruppen under tillsättning. Så de förslag vi har på undergrupper i det här är dels en undergrupp som ska göra en samhällsekonomisk analys och titta på om vi investerar en krona i bredband, vad får då samhället tillbaka? Förhoppningsvis så är det mer än en krona och det är vi ju ganska övertygade om. Men frågan är om det är 5, 10 eller 15 kronor man får tillbaka. Undergrupp 2 ska titta på goda exempel. Vad har bredband gjort för nytta i samhället eller för individer eller företag? Och de ska lyftas fram och undergrupp 3 ska titta på e-inkludering. Det finns många idag som inte använder bredband som vi bland annat hörde igår på digital delaktighet. Det seminariet som hölls här igår. Och här ska vi identifiera vilka grupper det är och vad kan vi göra för att de här grupperna ska använda bredband. För det handlar inte alltid om den fysiska tillgången till bredband, alltså i infrastrukturen, utan det handlar ofta om kunskap eller liknande för att kunna ta del av det här. Det var vad jag tänkte berätta om Bredbandsforum. Förhoppningsvis så känner ni er mer insatta i vad regeringen gör för att fler ska få bredband. Och vill ni läsa mer om oss så gå in på bredbandivärldsklass.se.
Så där. Tack så mycket och välkomna hit. Nu vet jag att det var lite problem här med att möjligheten att kapa, eller ett nytt program som släpptes som gör det lättare att kapa, ta över sessioner, HTTP-sessioner framförallt, om man inte använder kryptering. Och de ville jag skulle prata på P4 Extra här kvart över ett. Och Sveriges Radio brukar ju hålla sina sändningsscheman och så lovade de hålla med bil och där skulle inte vara något problem. Just idag sköttes nog sändningsschemat av SJ. Så att det hela blev då, även om programmet började klockan ett så var vi redan då 7 minuter försenat när vi började. Så att sånt kan det gå. Men tack vare Twitter och internet och glada medhjälpare så gick det ändå att rulla igång den här sessionen. Idén är alltså att vi kommer ha ett par personer som förklarar sina syn på det här med bredbandsutbyggnad. Och som ni kommer att höra så tycker alla ungefär samma sak. Och det är faktiskt meningen här lite grann, att alla ni kommer förstå att nu finns det enighet, det är så här man ska göra. Men det finns ju fortfarande utestående frågor, och då till slut har jag bett Julia-gruppen arbeta fram lite frågor och allt eftersom vad folk säger. Och så kan vi förhoppningsvis få lite diskussion också med er i publiken. Så en sak jag också har bett om är att talarna ska försöka hålla sig kort. Och därför ska inte jag heller ta för mycket tid. Men sådär liksom 10 minuter var ungefär. Och en av dem som ville ha mer tid är Rickard. Och som hård och sträng moderator så är det alltså, om ni tycker att Rickard är ansträngd tidsmässigt, så är det helt mitt fel. Men jag hoppas du ändå kan berätta hur du ska. Varsågod.
Ja, vi får se om jag lyckas. Rickard Avstrand, jag jobbar med Bredbandskollen och på .se. .se-loggan har blivit väldigt liten här, men jag jobbar på .se. Då. Jag tänkte faktiskt inte hålla med. Jag ska försöka att säga emot. Men jag tänkte börja med att gratulera Bredbandskollen som fyller 3 år. Visst är det fantastiskt? För att citera en av mina groupies på Facebook, det känns som att Bredbandskollen har funnits mycket längre. Och jag hade faktiskt också tänkt bjuda på tårta, men det blev för dyrt. Så att ni fick ingen tårta, ni fick en fruktcocktail istället. Var det? Ja, det går bra. Jag ska lägga de pengarna på att bygga ett mätverktyg istället. Snabbt bara lite statistik, det går jättefort för jag har ingen tid. 34 miljoner mätningar, 11 miljoner unika användare. Vi har mellan 40 och 50 000 mätningar per dag. Eller per dygn då, för de mäter ju hela dygnet. Vi finns också i mobilen, i iPhone, iPads och faktiskt snart också Android. Visst, skicka ett mejl till support så får ni en klient. Och där har vi haft 1,6 miljoner mätningar. Vi ser helt andra användarmönster här. Folk mäter i mycket större omfattning. Och det är ju självklart, om man sitter hemma på en ADSL så kan det inte hända så mycket. Men sitter man med iPhonen så kan man faktiskt flytta på sig. Så det är klart man ska mäta igen. 160 000 unika telefoner. Det här har blivit lite fler nu. Det här är en gammal presentation. Men det motsvarar en rätt stor procent av Sveriges iPhones faktiskt. 7-8 000 mätningar per dygn. Och faktiskt 4 600 iPads har mätt i Sverige. Trots att den inte ens säljs här. Vi har gjort massa andra grejer också de här 3 åren. Vi har bland annat varit med och medverkat till att marknadsföringen i Sverige har anpassats för bredbandstjänster. Så numera så säljer man faktiskt bredbandstjänster med garantier. Det heter 12-24. Från tidigare var det bara upp till 24. Hoppas jag att det var lite tack vare oss. Du kan också gå in på Bredbandskollen och se statistik. Används idag väldigt mycket av forskare. PTS bland annat använder det för sina rapporter. Det används av operatörerna själva. Jag har hört rykten att till och med uppe i styrelserummen hos operatörerna så används statistiken för att kolla att folk sköter sig. Jag har lagt till en felsökningsguide så att man kan få hjälp med sitt bredband. Ja, men nu ska jag rulla på lite här. Vi lanserade också Bredbandskollen 2.0 som numera också mäter upp till gigabit-hastigheter. Tror det eller ej. Ja, det är fantastiskt. Kan du fixa en sån till mig så vi kan snacka sen. Men det jag ska prata om idag är bredband då. Och den här bilden ska förklara här om 2 sekunder. Jag tänkte väl inte prata om bredbandet, utan jag tänkte prata om det som jag tycker är viktigt på internet, och det är faktiskt tjänsterna. För bredbandet är ju egentligen bara den enable. Jag tycker liksom bredband och fiber, det känns lite 90-tal på något sätt. Med all respekt, Jonas. Det är väl det du kommer prata om. Men vi är faktiskt 2010, och jag tycker att prata bredband idag, det är lite som att ta semesterbilder på vägarna man åkte till. Så att det är jag försökte visa här då. Det jag ska prata om idag, det är faktiskt vad jag tycker räknas som är viktigt, och det är faktiskt tjänsterna. Användarna är inte så intresserade av hur de tar sig till tjänsterna. De är intresserade av att det finns tjänster, att tjänsterna fungerar och att det går fort och snabbt och trevligt. Och det här märker vi jättemycket med Bredbandskollen. Folk mäter en Bredbandskollen, men sen är de svårt att översätta det här till det faktiskt de är intresserade av. Till Flickr och SVT Play och Facebook och det här. Operatörerna säljer nämligen inte Facebook. De säljer inte Flickr. Utan de säljer faktiskt bredband. Och det blir lite ett mismatch där. Jag ska illustrera här genom en historia. För drygt 1,5 år sedan så ringde en användare mig och var hemskt upprörd. Jag frågade vad som var problemet. Normalt sett så ringer inte användare mig. Vi har väldigt fina, trevliga filter i växlarna så de lyckas inte. De måste säga att de är journalist. Då kan de... Fan, du sa jag det. Ja, det var inte bra. Kommer alla ringa här. Men han började med att säga att bredbandskollen var värdelös och att vi gärna skulle stänga ner den. Då frågade jag, vad tycker du är problemet då? Jo, sa han, jag hade då 2 bredbandsabonnemang. Han hade lite kall på linan. Så han hade 1 abonnemang på landet som var då Telia och ADSL. Och så hade han 1 abonnemang hemma i stan. Och nu hade han flyttat ut i landet. Där funkar inte SF Anytime. Bredbandskollen fungerade på båda platser och gav samma resultat, ungefär 8 megabit. Då. Men på landet så kunde han inte köra SF Anytime. Han ringde sin operatör, Telia. Telia sa, men om du har bra bredbandskollen, då ska det vara, då ska du kunna liksom använda SF Anytime. Men det gick inte. SF Anytime kunde inte köra. Och den, jag tror den kräver 2 megabit eller ja, något sånt. Problemet var, jag började gräva det här, för jag tyckte det var lite intressant. Och fick till och med tag i SF Anytime efter mycket diskussioner. Och problemet var att det var en fel på vägen helt enkelt. Det var inte fel hos Telia, det var inte fel hos hans anslutning. Det var inte fel hos SF Anytime. Utan det var fel någonstans på vägen. Och hur ska... Alltså varken Telia, SF Anytime eller kunden kan ju egentligen hitta det här felet. Det var heller inget fel som gjorde att det var avbrott, utan det var bara begränsad kapacitet. Jag fick ett dåligt samvete, för jag kände att bredbandskollen gav ju honom, gav ju på något sätt honom, operatören, ett frikort. De gjorde, sa i princip, men om det är 8 megabit i bredbandskollen så behöver du inte göra något mer. Då har du den prestanda du kan få ut av oss, och vi garanterar inga tjänster på internet. Så att, och då började min tanke med det här växa fram, och jag ställde mig frågan, vad är liksom flaskhalsarna på internet, och vems ansvar är att det fungerar? Om jag surfar på Sveriges Radio och lyssnar på Sveriges Radio, jag menar, det vet ju nästan att det fungerar för det mesta. Skulle det inte fungera så skulle det förmodligen vara något fel som vi kan lösa. Men om jag lyssnar på Radio Brasil, var någonstans ligger felet då? Var ligger flaskhalsarna då? Så, tänk om det fanns en bredbandskoll som kunde säga det här. Var någonstans är problemet hos min operatör? Eller är det på vägen från min operatör till en tjänst? Eller är det helt enkelt fel på tjänsten? Visst vore det bra. Så det jag tänkte... Vi tycker nämligen att användarna... Ja, mina teachers note här. Vi tycker i alla fall att användarna ska nå alla tjänster på samma villkor. Vi tycker att bredband och internet i allmänhet ska vara likställt med de här tjänsterna. Och vi tycker också att det ska gå att mäta det här. Och självklart ska vi bygga en sån här tjänst. Vi hoppas att nästa år är det första året när svenska internetvändare kommer kunna svara på den här frågan. Men nu är mina 10 minuter slut. Så nu kan jag inte berätta mer.
Ni ser hur taskiga jag är. Men jag tycker det var roligt att se att 3 år. Grattis, Rickard. Nästa person är upp på scenen för sina 10 minuter. Erik Christer. Välkänd från ungefär 1 miljon olika sammanhang. Vad har du inte hållit på med som har med bredband att göra i Sverige och fiberutbyggnad? Det vet inte jag riktigt. Men just nu Acreo. Jag vill nog inte veta allt du håller på med. Vi kanske ska stanna där.
Vi stannar där.
Och så tar vi att och lyssnar på vad du har att säga också.
Ja. Repair. Aha, var du. Inte du sån här guru ska skicka repair här. Tänd repair.
Tryck på repair så.
Nej. Det vart ju bra det, Patrik. Jag heter Christer Mattsson och det är inte sant det som Patrik säger. Men jag kan göra en snabb resumé. Jag kommer från offentlig sektor och har väl framförallt jobbat med allmännyttiga bostadsföretag. Och sommaren 99 så träffade jag några människor som pratade om bredband. Jag förstod inte riktigt vad de höll på med, men tänkte att man får väl inte så många chanser i livet. Så att då fick jag vara med om startupen av bredbandsbolaget. Och det tog mig in en helt ny värld som jag då har stannat kvar i. Jag har ju avverkat några år på Stokab som marknadschef. Varit på Ericsson också. De skickar mig runt hela världen och pratar om vad man gör i Sverige med bredband. Och nu är jag på Acreo som är ett forskningsinstitut som ägs av svenska staten via en massa holdingbolag. Och Acreo sysslar med forskning inom bredband. Och det är framförallt då teknik på olika områden. Jag ska inte försöka förklara vad det är för någonting. Gå in på hemsidan så kan ni få se jättemycket spännande saker. Själv jobbar jag då mest med affärsmodeller, öppna accessfrågor och samarbete mellan samhälle och telekomindustrin. Jag har precis avslutat en case study som jag gjort över kommunala initiativ. De flesta i Europa och ett i USA. Det är alltså initiativ där kommuner har börjat att bygga så kallade stadsnät som vi ju är så bra på i Sverige. Jag ska inte berätta detaljerna i det där, för det var en beställd rapport av ett svenskt känt industriföretag som börjar på E och finns i Kista. Men det finns en del intressanta faktorer där. Om vi då pratar om infrastruktur, så alltså, på något sätt när man träffar politiker, och jag träffar väldigt mycket politiker, så säger man, ja, men bredband, det kan väl alla få. Det är väl liksom klart, varför håller ni på och jobbar med det? Ja, men jag tror faktiskt inte att det är klart. Om du menar att man kan få tillgång till internet, så alltså det kan många få. Det kan väldigt många få. Men bredband för mig, det är ju någonting helt annat. Det är en infrastruktur som ska klara samhällets alla framtida behov om 15 år. När vi har 50 miljarder olika saker som ska kommunicera och som kan ha nytta av kommunikationen. Det enkla är ju att den offentliga sektorn inte finns ordentligt på nätet ännu. I Sverige så är hälften av all balansomslutning från kommuner. Men när vi pratar om bredband så pratar vi fortfarande om en tjänst från en operatör till en konsument. Jag ser framför mig tusentals saker. Allt från sjukvård till information som finns på olika ställen i samhället som kommunicerar det till den som har nytta av det. Så jag tror fortfarande att det finns väldigt mycket att göra. Och jag måste bara kommentera då Kajsas presentation med de 90%. Det är ju jättemysigt om 90% kan få bra bredband. Men det är 10% som inte får. Det är lika många som bor i Malmö, Kajsa. De får något annat. Nu pratar vi om öppna nät, vilket man vanligtvis gör. Så vi har den traditionella modellen där en aktör bygger ett nät, levererar sina tjänster. Och så säger vi att ja, det finns en massa tjänster på internet. Och då uppstår diskussionen om internet neutrality som vi kan se främst i USA. Där de som äger näten förfördelar andra för de vill stödja sina egna tjänster. Och så har vi då naturligtvis multipla kommunikationsvägar. Det har vi ju i Sverige också med mobila nät och kabel-tv-nät och DSL och så vidare. I Sverige går man ändå längre. Det bygger man 4 parallella fibernät ända in i lägenheterna. Vad det nu ska vara bra för. På något sätt känns det som att bygga 4 motorvägar bredvid varandra. Sen när man pratar om öppna nät och kommer man utanför Sverige så pratar de inte riktigt om stadsnät så som vi gör. Annat än i några undantagsfall som i Amsterdam bland annat. Utan då pratar man om att den tidigare monopolisten ska låta andra få ha sina tjänster på deras nät. Till exempel så kan man ha lite bitstream. Ge din tjänst till oss så ska vi kommunicera den. Alltså hur kul är det att ta sin enda verksamhet och lägga den i händerna på en konkurrent som efter eget godtycke ska transportera den. Eller också har man då local loop unbundling. Det vill säga att man kan hyra ut en bit av accessnätet. Och ofta då den operatör, det kanske Jon kan berätta om, som hyr den där biten. Han får betala mer för den där hyran än vad slutkunden betalar hos nätägaren för sin tjänst. Så det där är en ganska besvärlig grej. Det här håller de på med runt om i Europa. Varenda regulator som man träffar i Europa, de pratar om det här som att det vore ett under. Och jag tycker kanske att undret skulle se ut på ett annat sätt. Att vi börjar separera de olika delarna i värdekedjan. Infrastruktur är en sak, kommunikation en annan och tjänster någonting tredje. Så vi skapar konkurrens i alla lager. Och så finns det lite avarter där. Att en nätägare också gör kommunikation och via tjänsteleverantörer. Eller en tjänsteleverantör också är kommunikatör, men hyr nät, typ sånt som kabel-tv-bolagen ofta gör. Så vi ser ju lite olika modeller, och vi håller på med en stor forskningsstudie tillsammans med 12 andra institut runt om i Europa, där vi tittar på de här affärsmodellerna, vad som är hinder och vad som möjligen är framgångsfaktorer. Men det är inte så lätt. Och det är inte då bara flummiga forskare som sitter i där, utan det är också teknikföretag och det är också operatörer som är med i den här rapporten. Och vi ska hålla på till 2012 och titta på, kan vi hitta nya affärsmodeller? Och en av de saker som vi har upptäckt redan nu, det är att samhället drar åt ett håll och pratar om sina samhällstjänster och som pratar om hälsovård. Och telekomoperatörerna pratar fortfarande om att sälja sina tjänster till sina kunder. Vi måste få ihop det här på något sätt. För det är två olika affärsmodeller, två fullständigt olika ideal. Och de tittar i varsin riktning. Och vi måste hitta en lösning på det här. Annars så kommer det här inte att bli så bra som vi vill. Och vad vi vill är egentligen att vi ska ha alla tjänster, vi ska ha något mål, och så kan alla användare ta del av de här. Men riktigt så där enkelt är det ju inte. För ofta så är det här molnet som kontrolleras utav en enskild affärsidkare. Och det känns ju inte riktigt bra att den som kontrollerar molnet är en utav de här tjänsteleverantörerna. Det blir ju någon form av affärsmässigt monopol. Och det ser vi nästan varje land. Vi har en significant market player, heter det väl, Kajsa? Någon som är en betydande aktör och som kontrollerar marknaden. Och ska vi ha en öppen eller neutral marknad där alla kan konkurrera på liknande villkor, så behöver vi jobba mycket mer med neutraliteten. Nu har vi stadsnät i Sverige. Vi har drygt 170 stadsnät i Sverige. Det vill säga kommuner som har tagit initiativ till att bygga infrastrukturnät. Och från början var många av dem monopolister också. Men fler och fler har blivit öppna. Framförallt då på tjänstenivån. Kanske inte på nätnivån. Många är fortfarande själva kommunikationsoperatörer. Så vill jag göra ett litet mytbusting. För man pratar ofta om de här kommunala stadsnäten som att har man kommunala stadsnät så är det ingen annan som vill investera. Stadsnäten är helt uppbyggd av statsstöd. Och det är fel. Alltså de dödar inte andra investeringar. Det är tvärtom. Stadsnäten har inte fått statsstöd, utan de jobbar på vanliga kommersiella villkor. Och de konkurrerar inte heller med operatörer. Och blockerar inte heller initiativ. Jag skulle vilja säga att en sammanfattning är egentligen att de här kommunala initiativen, de uppstår för att det finns en brist på marknaden. När marknaden inte är villig att investera, ja, då går kommunerna in. För de vill inte bli lämnade ensamma. Det finns massa extremt bra exempel i Sverige på små kommuner där de stora operatörerna har sagt, det där är inte tillräckligt bra marknad. Vi kan inte leverera en höghastighetsbredband där. Vi kan inte bygga ut infrastrukturen. Kommunen bygger ut och då kommer operatörerna stå i kö. Självklart, för då behöver de inte ta hela ansvaret för investeringskostnaden, utan vi kan få en delad infrastruktur. Och Stockholm är väl ett lysande exempel där 100 operatörer faktiskt delar infrastruktur. Jag tror att våra traditionella telekomaktörer, vare sig de heter kabel-tv eller telefonoperatörer, de måste hitta en ny roll. En ny roll i infrastrukturen. Och om inte vi sköter det här på ett bra sätt, så tror jag att vi kan förvänta oss regleringar. Jag hade nöjet att få träffa Nelly Cruz som är regulator inom ICT. Och hon sa ungefär så här, förvänta er inte att det här blir som hon kallar en regulators holidays. Ni måste ha konkurrens, annars kommer jag att reglera er. Ja, tack.
Tack så mycket. Och just regulative holiday, det var ju någonting som det önskades och diskuterades i Tyskland därför, men det var så det började. Och då sa kommissionen nej, att det får ni inte alls det. Nästa person, näst sista, det är en lång lista av personer vi ska ha som säger sitt. Jonas Birgersson, som sa så pass mycket i morse så att han tyckte inte han behövde gå upp på scenen, men jag tvingar upp honom ändå. Så att du får väl lite grann, lite tankar och sen så en till och så tar vi en diskussion.
Ja, jag ser fram emot diskussionen. Det är alltid roligare. Vad ska man säga om det här inledning? Jag tror det är väldigt viktigt att förstå att när man pratar infrastruktur, fysisk infrastruktur, vägar, flygplatser, hamnar, vad det är för någonting. Tittar man runt om i världen så är det ju enorma pengar. Det är jättestora pengar, det är jättemycket lobbyister, det är jättemycket särintressen. Så att tyvärr så är det så att när man sätter ihop grupper och folk liksom träffas, oavsett om det är bredbandsgruppen eller om det är en forskningsgrupp, Markrio eller någonting, så är det liksom inte så att man bara får de bästa hjärnorna som sätter sig och nu ska vi bygga den universellt bästa lösningen för allt och alla för evigt. Amen, sa den oreligiösa. Utan det är ju så att man representerar ofta tydliga särintressen, och vi har ju det här problemet, ta bara enkla lilla Sverige som är ett väldigt enkelt, trevligt land att ha att göra med. Så har vi det här med att staten till exempel sitter på massa olika stolar. Man är ju en av de största delägarna i Telia, samtidigt som man ska reglera verksamhet. Och det är bara där så får man ju ett svårt särintresse som man ska hålla reda på, så att säga. Om vi tar sådana här enkla bitar som, det var någonting om myth-busting här, det var något fint ord. Men att öppna nät inte statsfinansierade. Vi hade ju det här lilla roliga exemplet i morse som mitt favoritbolag i Sverige av de statliga bolagen, Terracom. Det är 100% av staten, investerade ungefär 1 miljard. Det var de hade i balansen i alla fall när de sen sålde den verksamheten. De hade en ko-verksamhet som de inte hade tidigare. Det fanns sedan många år tidigare privata alternativ. Och man valde att bygga upp en egen verksamhet i statlig regi. Varför? Oklart. Och inget vidare bra resultat heller, eftersom man sen sålde det för 1 krona. Det skulle jag säga att var ett visst störande moment i den här svenska infrastrukturmarknaden. Sen naturligtvis de här små detaljerna, om någon inte var med här i morse, liksom, att man då sålde det till ett bolag där styrelseordföranden var delägare för 1 krona. Det är väl de här detaljerna. Skicka med 47 miljoner, men det är liksom det är rätt hänt. Just det, konsulten som skötte det där när man skulle sälja det var också delägare. Men det är bara det ska bli liksom, snabb, bra process. Liksom. Vad mer tänkte på? Jo, men det, hur ska man göra då? Alltså, det är inte så svårt egentligen. Sverige har ett av de bästa exemplen i världen och det är ju genomtjatat, men det är fortfarande världens bästa exempel. Det är Stokab här i Stockholm. Man har ett bolag, det äger svartfiber, det vill säga passiv infrastruktur som man hyr ut till alla på lika villkor. Hade jag varit politiker, gudskelov, tror man inte det, då hade det blivit mycket roligt i kvällspressen ett par veckor. Så där liksom. Har du verkligen varit på den klubben och gjort det för dina pengar? Jajamensan. Men det var en annan diskussion. Men om jag varit politiker så var det jätteenkelt om man har bortsett från de här särintressena, vilket är svårt. Men om man har varit en politiker och haft en egen agenda, så här vill jag göra, jag vill bygga det bästa nätet. Då har jag enkelt sagt att kommunerna är ansvariga för att det finns vatten och avlopp. Ni vet, man har planeringsdirektiv och man har liksom kommunallagar och allt möjligt. Men vatten och avlopp ansvarar kommunerna för. Och om man kan få kommunalt vatten och avlopp så finns det fasta taxer och regleringar och allt sånt där. Elnät har man också gjort ett bra naturligt monopol. Oftast så har man ju bara en elsladd in i sin fastighet. Är det någon som har två från olika leverantörer här? Inte det? Nej. Bra naturligt monopol. Hade man som politiker sagt att det är en ganska enkel regel. Och det är så att okej, okay, eftersom det är mer än 99% av kostnaden för att anlägga en fiber in till en fastighet, det är att gräva upp gatan på ett eller annat sätt. Så om man säger bara så här, alla som har kommunalt VA, alla som har anslutning till elnätet, åtminstone så fort någon gång behöver gräva för att byta någonting i de där två infrastrukturerna, då ska det petas ner fiberoptisk kabel passivt, eller åtminstone ett tomt litet plaströr som man kallar för dukt, där man kan dra in ett fiberrör senare. För när man ändå öppnat upp gatan av någon annan anledning, då kostar det mindre än 1% att peta ner ett fiberrör eller att peta ner en sån här fiberkabel. Det skulle ju göra att då alla de som har elnätsanslutning, alla de som har VA-anslutning skulle då förr eller senare få tillgång till en svartfiber. I princip utan någon speciell kostnad. Enkel direktiv, det är inte någon speciell kostnad, så det är liksom ett bra politiskt direktiv. Det tar vi, så gör vi. Nästa steg då, för att man ska se till att det inte blir massa olyckligheter, det är helt enkelt att kommunen då får ett ansvar för att alla ska få tillgång till passiv infrastruktur på lika villkor förstås. Man ska inte välja affärsmodell. Vill man bli inlåst i ett monopol, så jag tycker det är lite olyckligt, men vill man det så ska man ha rätt till det. Då får monopolisten hyra svartfiber, precis som de som kör upp ett nät eller de som vill sälja en annan tjänst än internet. Vem vet vad det skulle vara, men det kanske händer någon gång. Därför tycker jag då att de kommunala bolagen som till exempel var ansvariga för att lägga ut det här svartfibernätet, de skulle då inte få lov att agera högre upp i värdekedjan för att inte frestas. För apropå de här myterna som då blev bustade här, vad det nu betyder, så är det ju så att det finns ju idag stadsnät som har ett fibernät, ägs 100% av kommunen, har ett fibernät och inte hyr ut till andra operatörer. Det är en störning av marknaden tycker jag. Men om man som Stokab då bara har som affärsidé hyr ut svartfiber, då är det ganska dumt. För att om man inte hyr ut svartfiber får man inte in några intäkter. Så att, då är det enkelt att göra så att kommunen ansvarar för att det kommer ut svartfiber till allt och alla. Alla åtminstone som har VA och elnät. Och sedan så skulle man då lite enkelt och snabbt kunna bestämma att högre upp i värdekedjan får man inte gå om man har ansvaret för den passiva infrastrukturen. Det tror jag hade varit alldeles utmärkt. Och då hade vi fått ett antal olika aktörer. Tittar vi på priser, bara jämföra. Idag, om man har då Telia, som ju är det man kallar för prisledande på svenska marknaden. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är det dyraste. De tar då 370 kronor på deras standarderbjudande om man vill titta på webben idag. För 12-24, tack vare bredbandskollen. Och så 2,5 då, uppfart. Och sen så har du då Tele2, som är den ledande utmanaren fortfarande. Tillsammans med Telenor, med de siffrorna har jag inte aktivt, så det får någon, om någon har dem så kan jag hojta till sen. Men då är det ungefär någonstans 30-50 spänn billigare. Men det är ingen större skillnad. Öppna nät då, som till exempel naturligtvis, som jag är partisk för, i Lund. Där under september, när har de siffrorna, så var det 270 kronor kostade. Och då fick du 100 megabit åt ett håll och du fick 10 megabit åt andra hållet. Och då har du, om det är 10 eller 15 ISP att välja på, är man inte nöjd så klickar man och pang, 3 sekunder senare har en annan aktör. Bland annat Bahnhof är en fin leverantör som ska jag presentera senare här. Och på grund av den här konkurrensen så gör Bahnhof och flera andra, det var i början av september här, du fick 5 månader gratis och sen betalar du 6:e månaden. Så det är, liksom, det är hårda bud men det funkar. Och sen så tittar vi då på priserna. 370 kronor om du har lika mycket pengar som du får köpa för Telias då. Då fick du 100 megabit symmetriskt av någon av de här fina aktörerna. Det betyder alltså att det splitter nya fibernätet och att sexnätet, i det här fallet den splitter nya infrastrukturen som bara funnits några år, kan säljas. För antingen får du samma intäkt till hela den här värdekedjan att dela på, eller så får du mindre pengar om du tar 270 kronor. Och du kan leverera en överlägset mycket bättre tjänst än om du tar det över det telenätet som Telia då har skrivit av 7 gånger under sin 100-åriga historia. Det är väl intressant tycker jag. Så det går att bygga enkla fiber, det går att bygga fibernät. Håll ordning på var de olika grejerna är. Och är det någon som pratar om Teracom efteråt så tar jag det gärna det.
Tack Jonas. Då är det dags för den sista personen att presentera sig. Bahnhof som sagt, Jonas har redan gjort ett hälften här. Jon Karlund, på något sätt ska du få på den här på örat.
Så ja. Ja, vi kan ta det i en kavaj eller kanske.
Ja. Sådär.
Ja, hej.
Varsågod.
Jag brukar ju vara en sån här person som alltid bråkar i olika sammanhang. Jag ska försöka undvika det. Det handlar om datalagring och om fildelning och annat om man har stuckit ut taken. Men det här är rätt svårt ämne. Det här är någonting som jag tycker är jättebra nämligen. Och vi Bahnhof som sådan, som företag, vi är ett kvitto på att den här modellen fungerar. Det har ju gått bäst för oss av de bolag som är på den här marknaden. Idag så är vi den största aktören inom segmentet öppna nät. Vi finns i 120 av det som Stadsnätsföreningen anger till 155 nät. Det kan vara 170, jag vet inte. Men i alla fall, vi är en dominerande aktör i öppna stadsnät. Och det är liksom ingen slump att vi har blivit det. Vi tror ju lite på det här med öppenhet och transparens och att man kan låta kunderna se och granska vad det är för typ av tjänster man har. Vi har ofta, det är nästan också att säga det, att det är nästan bara fibertjänster. Det är bara snabba tjänster. Så när folk ibland ringer så handlar det frågan om då på bredbandskollen att de är jättearg över att man har beställt 100 megabit och så har man bara fått 80 megabit och sånt. Jag tycker det är rätt all right trots allt. Jo, den här modellen med öppenhet, den ställs ju ofta i motsats till slutenhet och komhems eller vad det nu kan vara. Nästan alltid så är det liksom en bostadsrättsförening eller någonting som frågar, vad ska vi göra, vilken modell ska vi välja framöver? Och då är ju det så att det är lättare att förklara att väljer den öppna modellen så har ett antal olika aktörer att välja på. Du kan bara med knapptryckning i princip välja precis den du vill ha. Och det är någonting som många människor tar till sig på ett bra sätt. Så det är också någonting som har gjort att Banoff har exploderat i antal användare. Och nu går vi vidare ut och tänker ta det här konceptet ut i Europa också. För det fungerar väldigt bra kommunikativt. Sen är det ju så här att det är inte helt oproblematiskt också. Det är ingen idé att jag står här och liksom försöker säga att det inte är behäftat med problem. Det finns vissa problem, och det är just det här att för att den här modellen ska fungera så är det helt nödvändigt att, att det finns en neutral part som är nätägare, tillhandahåller nättjänsterna lokalt, som står för det nätet och inte favoriserar eller sitter på två stolar. För det är det som nästan alltid, när det har varit problem så är det alltid det handlar om, att det finns någon att man säljer bredband vid sidan om. Alltså det kan gälla både företags- och privattjänster. I många fall så har vi råkat ut för att vi gör en offert för våra säljare, gör en offertförfrågan på någon speciell adress, och sen ringer ett sidobolag upp och till samma kund och säger att ja, ni kan få det lite billigare om ni tar det via oss istället. Så där finns ju ett vad ska man säga, ett tjuv- och rackarspel som pågår i bakgrunden och som man ibland har lite svårt att hantera. Jag tror att jobba i öppna nät, det är som att lägga pussel, därför att det är enskilda förutsättningar, affärsmässiga förhållanden som är så pass skilda åt mellan de här olika näten. Och man får vara lite pragmatisk i olika situationer. Men det jag tror är viktigt, eller det man ska liksom bita sig fast i, det är det här konsumentperspektivet. Jag tror på de här verktygen som Bredbandskollen, jag tror på Telepriskollen, även om den tidvis har varit behäftad med vissa problem. Så känner jag liksom att just de här verktygen där konsumenten själv kan gå in, välja och studera vilket abonnemang som är det bästa. Det är det som på något sätt, ja, det lyfter liksom fram vilken operatör man ska välja på ett bra sätt. Och det, då när man har möjlighet att välja så gör man ofta det också. Och det, vi har ju själva, så är det inte bara vi utan många av våra konkurrenter har också valt att väldigt korta bindningstider. Jag tror i vårt fall så är det väl i genomsnitt max 3 månader. Så att det är inte de här långa perioderna heller. Och det har också varit ett bra budskap att lyfta fram. Sen är det då ett annat, eller om man går liksom till problemen bortsett från det här med att man sitter med att det kan vara två stolar där det finns en som levererar tjänsten och en som där man konkurrerar med sig själv. Den lokala nätägaren konkurrerar med sig själv, så att säga, så finns det också ett problem i kundledet. Och det är något som jag skulle vilja liksom på något sätt få ut. För att när man säger öppet nät, då är det inte säkert att konsumenterna riktigt förstår vad man menar. Därför att det visar sig oftast när det är tekniska problem att det är otroligt svårt att lokalisera felkällan. Då har du en lokal nätägare, då har du en kommunikationsoperatör och sen har du vi som tjänstleverantör. Och det som händer är att vår support har väldigt svårt att, ibland så kan det vara saker som faller mellan stolarna, mellan tjänstleverantören och nätägaren och kommunikationsoperatören. Och man skyller på varandra. Och det finns några sådana här ärenden där det blir infekterat och det där går fel. Så jag tror att det är den saken som är svårigheten med just öppna nät. Att man behöver hitta ett sätt där man liksom kan se hela bilden och förklara det för kunden på något bra sätt. Ja, nu ska vi se. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Jag tycker modellen är väldigt bra egentligen, så att det är svårt att liksom att...
Det är så bra som mikrofonen ryker.
Ja. Tack.
Ja. Så där. Då skulle jag vilja ha folk upp på scen här och även hälsa julegruppen. Jag vet inte vem det är som kommer, eller vem eller vilka som kommer gå upp med papperslappar här och... Du i varje fall, just det. Men ni andra som har varit med och pratat, välkommen upp.
Jag sa tidigare på skämt lite så här, ja, folk är ingen förbannade över att man bara får 80 megabit med Banoff när man har beställt 100. Det är ett kanonvärde. Och det är ju så att terminologin har liksom satt sig på en nivå som är fullkomligt ohanterlig att hantera. Utan terminologin är liksom inte, man får... Köper man 100 megabit så får man aldrig 100 megabit. Så ligger det till. Liksom. Utan du får alltid ett lägre värde. Och den terminologin tror folk att man ska få 100 megabit. Och lite samma är det med de här tjänsterna. Det finns liksom en nyansskillnad. Och det är så att om man är en företagskund som köper liksom till ett stort kontorsnätverk. Eller man har liksom till sina servrar. Eller man vill ha någon specialtjänst. Då är det dyrare. Så är det liksom. Det är inget konstigt med det, tycker jag i alla fall.
Om man bara tittar på kostnadskomponenterna så är det så att det är väldigt viktigt att särskilja. För att det stora argumentet i USA, det är ju det här med att det är så oerhört dyrt. Internet, det drar så otroligt mycket internettrafik. Och därför blir det dyrare och dyrare för oss. Därför måste vi få nu göra stygga saker. Till exempel dela upp internet i små paket och sådär. Men tittar man på det så är det faktiskt så att kostnaden för att hantera all den här trafiken, den har ju faktiskt legat still. Och har den rört sig åt något håll så har den droppat lite. Och det beror ju på att kommunikationsutrustningen, den här switchar och routrar, blir så otroligt mycket effektivare. Vi har gått från 10 megabits interface utan att röja några hemligheter. Så att vad vi betalade för 100 megabits portar när vi började med bredbandsbolaget, för samma pengar skulle man kunna tro att vi idag skulle få vad då? Ja, då får vi gigabit portar, men det är till halva priset. Så att även om det är mycket mer data som skickas, så är det också så att produktionskostnaden för ett internetabonnemang är stadig eller dippar lite. När det gäller den rena aktiva utrustningen så att säga, och internettrafiken. Däremot så är det så att den stora pengen, det är ju i de passiva näten. Den stora pengen är, därför får vi en uppdelning så att de kommunala offentliga aktörerna kan ta så att det finns en fiber som installeras, skrivs av på 20-30 år och sen inte lägger sig i det som är ovanför. Då får vi väldigt, väldigt bra möjlighet att leverera de här näten, kostnadskomponenterna. Sen är det också så att man ska tänka på att den här världen, den är ju väldigt mycket styggare än vad folk står här på en panel och säger. Nu är jag inte internetleverantör så jag kan liksom säga sådana här saker. Många internetleverantörer till exempel optimerar ju bredbandskollen. Så det värdet ni får mot bredbandskollen, det får ni ju mot bredbandskollen och inte mot så mycket annat kan jag säga. Det är ett litet trevligt svenskt exempel bara. Men tittar man på stora stygga världen så är det så att vad tror ni att en stor hårdvaruleverantörs tekniske chef, jag tror den vanligaste frågan han har fått de sista 5 åren från de stora telebolagen runt om i världen, det är ju liksom, hur fan kan vi filtrera bort Skype? Det är den vanligaste frågan liksom. De flesta större teleoperatörer i världen idag kör någon sorts eget protokoll som gör att Skype-förbindelserna blir dåliga. Man ger alltså en Skype-session sämre bandbredd för att de ska tappa samtal för att kunna sälja dina andra produkter. Och det är inte någonting som står direkt på omslagsförpackningen. 200 kronor i månaden plus att vi dödar Skype åt dig. Och det är inte speciellt vanligt i Sverige. Jag tror det knappt förekommer. Men däremot utomlands är det här väldigt, väldigt vanligt.
Så att, men Rickard, jag tog upp här från NetNode när jag såg Kurtis sitta i publiken så vågar jag visa den här bilden. Här är då en statistik från NetNodes knutpunkter. Då. Och det är väl som så att så här har det väl nästan alltid sett ut då, att folk använder i sin internetaccess och bredband så där framåt kväll, sen eftermiddag och kväll. Och det du pratar om, Rickard, det är just här frågan om, är det så att operatörerna måste dimensionera för liksom, även trafiktopparna eller var någonstans där ligger någon gråskala mellan vad man tycker är fair? Det du menar? Liksom.
Ja, du ser att toppen är på 250 gigabit. Jag menar, det är, om du summerar ihop alla operatörer och alla deras kunders erbjudande. Mm. För de har ju kanske 100 megabit eller vissa gigabit och sådär. Så är ju inte det 250 gigabit.
Nej, det är mycket, mycket mer naturligtvis. Ja. Just det. Men just här att det vill säga att trafikmängden är ju inte platt heller.
Nej, men och sen kan man också säga att alltså, någonstans här så är det ju en mottagande server. Jag menar, och är det så att jag vill sitta och titta på YouTube på... Ja, så kan det ju vara så att den förbindelsen kan ju vara full. Och det ser vi ju inte här. Vi ser ju inte var taket ligger någonstans. Och vi ser ju inte vilka tjänster de är intresserade av. Så.
Ja, tack.
Det finns ju en fara om nätägare börjar prioritera sina egna tjänster för att de tjänar mest pengar på dem. För vi kommer ju att få helt andra funktioner i näten. Inte minst då larm och hälsovård. Vi har ju blåljus på våra vanliga vägar. Så vi behöver väl ha någon form av blåljus även här. Så att vi prioriterar det som är samhällsviktiga funktioner. Och det kan vi inte överlåta till operatören att avgöra. Så jag tycker inte att vi ska ha en fullständig nätneutralitet. Vissa saker måste prioriteras.
Och vad är blåljus då? En av anledningarna till att jag kom hit sent var att jag fastnade faktiskt en taxi från Sveriges Radio hit för att det var en brand på Linnégatan så det var avstängt här. Men hur ska vi kunna avgöra vad som är blåljus då? Om vi tar Gudrunstormen till exempel, om vi tittar på Rakel som är så här telefoni som ska funka för blåljusmyndigheter. Det visar sig att en av de parterna som faktiskt var viktigast att prata med så var det de som körde tankbilar med diesel. Och de hade ju inga Rakel-telefoner, för de tillhörde ju inte de här grupperna. Så att, är det inte som så att, den här gamla världen när vi visste vilka som verkligen behövde, vi vet ju inte vilka de är egentligen.
Ja, men alltså det här är ju vanligt och det kan säkert Kajsa intyga att man ser ju på problematiken utifrån sina egna förutfattade meningar. När jag jobbade i Stockholms stad så hade man på med en kriskommunikationsplan. Och då sa alla att, ja men borgarråden måste ju ha prioriterat telefonitrafik. Tills någon smart grabb sa, nej han som reparerar deras telefoner måste ha prioriterat trafik.
Det var någon gång jag frågade just en kommun också, en person i kommun. Vad är det som är viktig tjänst som måste funka? Och då sa de, valet till gymnasieskolan. Och det insåg jag att, ja det är väl jättebra om valet till gymnasieskolan funkar den där sista kvällen. Alla måste liksom in och klicka där. Men vi pratar liksom lite olika typer av kriser.
Om man släpper det här med bandbredd lite grann och bara ställer om samma fråga. Är det så att det skulle vara att det är dyrt att upprätthålla end-to-end-principen och sådär? Är det dyrt att låta alla abonnenter vara riktiga medborgare på internet som kan köra sina egna tjänster i mån av bandbredd? Är det dyrt att ha så att säga öppenhet i den bemärkelsen? Eller är det bara dyrt att låta alla köra fullt ös liksom, på sin bandbredd?
Eller finns det några andra argument? Kanske några tekniska argument varför man inte vill...
Ja, varför skulle det vara dyrt så att säga? Varför är det jobbigt med end-to-end-principen?
Ja, men det är inte dyrt utan det är ju samma där egentligen. Att vi tar ju betalt för de tjänster vi har och sen tävlar vi med bra tjänster istället. Jag vet inte, det är svårt för mig att säga liksom att man måste räkna ihop affären. Liksom. Det är svårt att liksom implementera någon sorts planekonomisk lösning där vi skulle tvingas då att ta betalt på ett visst sätt för att upprätthålla en viss tjänst. Utan jag ser det snarare så. Vi ska vinna genom att vi har de vassaste tjänsterna. Just vårt fall så har vi tagit fasta på öppenhet och nätneutralitet och sånt. Andra kan göra andra modeller och bedömningar där man väljer inlåsning i tjänsten. Men där får ju varje operatör svara för sig. Utan i slutändan så är det konsumenterna sen som måste erbjudas de här olika alternativen. Och i ett öppet nät, det vi har pratat om här idag, där är det korta bindningstider och det är möjligt att snabbt byta operatör om man är missnöjd.
Svar på din fråga. Rent tekniskt sett så är det ju i princip ingen kostnadsskillnad mellan att erbjuda en 100 megabit symmetriskt eller en 10-100 eller 110 tjänst. Rent tekniskt. Men sen är det som sagt, man sätter olika affärserbjudanden. Men där är det ju också helt klart så att vad som är rationellt tekniskt, det är inte alls det som alltid fungerar på marknaden. Och det ser man till exempel när folk är liksom glada och ska välja sitt första internetabonnemang, då blir det väldigt mycket att titta i prislistan och så kommer Jon ganska bra upp och så klickar man på honom och sådär. Men däremot om man skulle komma in i ett annat nät så är frågan också den andra diskussionen om det öppet nät. Vad är det som händer den dag när man blir riktigt sur? Och det kan ju vara, man kan ju bli jättesur på en kundtjänst även om det är ens eget fel. Det har jag upplevt på andra sidan också. Men det spelar ingen roll att man blir jättearg. Och då sitter och hör någon säga, du måste betala oss i 24 månader oavsett om du har den här tjänsten eller inte. Det är ju väldigt mycket brännvätska. Och de här 10 samtalen som går fram och tillbaka kostar ju en hel del pengarna för operatören och en hel del energi för den som ringer. Men att då kunna logga in i portalen och sen så under samtalet kunna säga att okej, det är 3 månaders bindningstid. 200 spänn, 270 spänn. Det kostar mig en tusenlapp liksom att byta nu. Jag kommer få dubbla räkningar i 3 månader. Det är det fan värt. Och så klickar man. För i det ögonblicket när folk är sura, då spelar det absolut ingen roll. Det är liksom bara en tusenlapp, inga problem. Liksom, jävla operatörsjävel, liksom bort med det. Men att inte kunna ha det valet, det är en väldig skillnad. För jag menar, det är inte så många andra i samhället situationen där någon säger liksom, ni har absolut inget val. Det var ju en sån gång på flyget, när jag skulle flyga till Gotland för länge sedan, för jag är så gammal. Då sa jag så att, ja det kostar 7800 kronor för dig att flyga till Gotland idag. Men det är ju helt sjukt. Ja, men vi har också monopol. Och den situationen är inte så rolig längre. Men jag ska bara modifiera mitt tekniksvar också. Tekniksvaret är att om man har fiber eller man har Cat6 och fiber från källan och framåt, då är det ju inget problem att ha samma kostnad för symmetriskt bandbredd. Däremot om man har DSL eller om man har gammal kabel-tv-teknik, då är det ju mycket större kostnader.
Och eller mobiltelefoni också. Mobilbrännar är ju lite speciellt också.
Mobiltelefoni skulle vi kunna ta lite sen om vi vill utveckla det, för där finns det väldigt mycket att säga.
Jag tror också att vi har en övertro till operatörernas ska säga, goda vilja. Om vi nu ska ha ett informationssamhälle för alla där allting ska kommuniceras på någon slags likvärdiga villkor. Lite känner jag att det är ungefär som om vi har en världssvält som står inför dörren och så går vi till ICA och frågar hur de ska lösa det.
Vad du menar Christer, att om jag inte har ordentligt bredband eller vad nu är jag inte har hemma, då får jag ta min spad och börja gräva själv alltså.
Det är ett bra förslag.
En elak fråga då, som är lite relaterad till det här med öppenheten då, som antagligen ingen kommer svara på. Men det är ju, är det så att internetabonnemangen, eller finns det internetabonnemang i Sverige snarare, som subventioneras av avtal med innehållsleverantörer på något sätt? Alltså du nämnde, Jonas nämnde väl det här med Spotify till exempel i Telesnät, att de får, man får fri trafik just till Spotify. Så där. Är det så att priset direkt subventioneras i något sammanhang av att man har avtal med innehållsleverantörer?
Alltså det finns ju lite avarter, för nu är det en situation där kabel-tv-företagen ger bort telefoni för att de ska sälja tv, och telefonbolagen ger bort tv för att de ska sälja telefoni. Så man kannibaliserar ju lite grann på varandra. Och det ser vi ju i en stark tilltagande trend.
Ja, jag vet inte. Vi vill ju ytterst gärna sälja till exempel SF Anytime och bunda våra tjänster och sälja det. Men det får vi inte, för att filmindustrin tycker det är dåligt. Utan man har valt Telia istället som partner. Där har vi en typisk inlåsningsmekanism. Så kan det vara.
Och det stora exemplet på kommersiella marknaden i Sverige, det är ju Comhem, som i de flesta stora allmännyttiga bostadsbolag har en situation där de får betalt någonstans mellan 30-40 kronor per lägenhet, vilket betalar då för att köra hela deras nät, och sen kan de sälja alla andra tjänster ovanpå. Det är ju en jättestörning i marknaden till exempel.
Är det någon här i publiken som har lust att säga något? Kanske någon från Comhem? Ja. Om vi försöker mötas halvvägs här då, så kommer jag med mikrofonen till. Nej, det fanns en mikrofon, var bra.
Yes, ja, hallå. Jo, jag kanske presenterar mig. Svallström Brinkenfeldt heter jag. För alla oss som gärna skulle vilja ha fiber. Själv bor jag då i en grannkommun till Stockholm, vilket man kanske tror ska ha fiber då. Men nej, vi sitter på en kopparledning, får knappa 8 megabit. Hur ska man gå tillväga för att kunna påverka kommunen? För att de är ganska ointresserade av det här. De säger att nej, men vi har lagt ut det på entreprenad och vi får inga bidrag och det är lite synd om oss. Så hur ska man gå tillväga? Hur ska man kunna påverka? Det är min fråga.
Jag tycker det var en jättebra fråga. Hälften av Sveriges kommuner har ju inget engagemang överhuvudtaget i den här bredbandsfrågan. Tyvärr tror jag inte det hjälper att tala med kommunens tjänstemän. Vi måste prata med politikerna. Och ni måste gå högt upp, prata med kommunalråden och säga, vill ni verkligen att den här kommunen ska komma sist? De och de och de och de drar till sig nya företag, nya investeringar, och vi halkar efter. Den här kommunen kommer att hamna precis på samma sätt som de städer som inte fick järnväg för 100 år sedan.
Och jag tänkte kommentera också. Vi har ju vår tredje arbetsgrupp som ska titta på nyttan med bredband. Och ett av syftena där är att lyfta fram goda exempel så att de här kommunpolitikerna förstår varför de ska investera i bredband.
Och en annan sak, en annan arbetsgrupp tittar på är just hindren vad gäller bredbandsutbyggnad, eller hur?
Ja, det pratade jag om precis innan du kom, att vi tittar på just de här hindren. Och,
får vi se om det är så att kommunen själv är ett problem.
Ja, jag sa inte att det är ett problem. Jag sa att det behövs kommuniceras goda exempel. Det tror jag är ett bra sätt att övertyga, om det är det som är bristen, såklart.
Och jag tror bara att praktiskt tips kan ju vara att man just säger till dem att om de ser till att alltid lägga ner när de öppnar upp för VA eller elarbete, så kostar de 1% av vad det kostar att öppna upp. Och då blir det inte så dyrt heller. Sen så måste jag bara fläcka den historiska anekdoten. Det är ganska roligt det där med att staten i Sverige tvingade ju fram till slut att man skulle dra järnväg. Och då har man ganska tuffa infrastrukturlagar i Sverige sen dess faktiskt. Och då säger man att staten kunde då tvinga igenom järnvägen genom de här olika kommunerna. Men som många kommunpolitiker på den tiden stod upp på barrikaden och kämpade för och sa att de kan inte tvinga oss att ha en station.
Jag kan fylla på med ett exempel från ett annat land. Där är en liten stad som heter Salt Lake City.
Jag sa tidigare på skämt lite så här, ja, folk är ingen förbannade över att man bara får 80 megabit med banoff när man har beställt 100. Det är ett kanonvärde. Och det är så att terminologin har liksom satt sig på en nivå som är fullkomligt ohanterlig att hantera. Utan terminologin är liksom inte, man får, köper man 100 megabit så får man aldrig 100 megabit. Så ligger det till liksom, utan du får alltid ett lägre värde. Och den terminologin tror folk att man ska få 100 megabit. Och lite samma är det med de här tjänsterna. Det finns liksom en nyansskillnad. Och det är så att om man är en företagskund som köper liksom till ett stort kontorsnätverk, eller man har liksom till sina servrar eller man vill ha någon specialtjänst, då är det dyrare. Så är det liksom. Det är inget konstigt med det, tycker jag i alla fall.
Om man bara tittar på kostnadskomponenterna så är det så att det är väldigt viktigt att särskilja. För att det stora argumentet i USA, det är ju det här med att det är så oerhört dyrt. Internet, det drar så otroligt mycket internettrafik. Och därför blir det dyrare och dyrare för oss. Därför måste vi få nu göra stygga saker. Till exempel dela upp internet i små paket och sådär. Men tittar man på det så är det faktiskt så att kostnaden för att hantera all den här trafiken, den har ju faktiskt legat still och har rört sig åt något håll, så har den droppat lite. Och det beror ju på att kommunikationsutrustningen, den här switchar och rotrar, blir så otroligt mycket effektivare. Vi har gått från 10 megabits interface utan att röja några hemligheter, så att vad vi betalade för 100 megabits portar när vi började med bredbandsbolaget, för samma pengar skulle man kunna tro att vi idag skulle få vad då? Ja, då får vi gigabit portar, men det är till halva priset. Så att även om det är mycket mer data som skickas, så är det också så att produktionskostnaden för ett internetabonnemang är stadig eller dippar lite. När det gäller den rena aktiva utrustningen så att säga och internettrafiken. Däremot så är det så att den stora pengen, det är ju i de passiva näten. Den stora pengen är, därför får vi en uppdelning så att de kommunala offentliga aktörerna kan ta så att det finns en fiber som installeras, skrivs av på 20-30 år och sen inte lägger sig i det som är ovanför. Då får vi väldigt, väldigt bra möjlighet att leverera de här näten, kostnadskomponenterna. Sen är det också så att man ska tänka på att den här världen, den är ju väldigt mycket styggare än vad folk står här på en panel och säger. Nu är jag inte internetleverantör så jag kan liksom säga sådana här saker. Många internetleverantörer till exempel optimerar ju bredbandskollen. Så det värdet ni får mot bredbandskollen, det får ni ju mot bredbandskollen och inte mot så mycket annat, kan jag säga. Det är ett litet trevligt svenskt exempel bara. Men tittar man på stora stygga världen så är det så att vad tror ni att en stor hårdvaruleverantörs tekniska chef, jag tror den vanligaste frågan han har fått de sista 5 åren från de stora telebolagen runt om i världen, det är ju liksom, hur fan kan vi filtrera bort Skype? Det är den vanligaste frågan liksom. De flesta större teleoperatörer i världen idag kör någon sorts eget protokoll som gör att Skype-förbindelserna blir dåliga. Man ger alltså en Skype-session sämre bandbredd för att de ska tappa samtal för att kunna sälja dina andra produkter. Och det är inte någonting som står direkt på omslagsförpackningen. 200 kronor i månaden plus att vi dödar Skype åt dig. Och det är inte speciellt vanligt i Sverige, jag tror det knappt förekommer. Men däremot utomlands är det här väldigt, väldigt vanligt.
Så att, men Rickard, jag tog upp här från NetNode när jag såg Kurtis sitta i publiken, så vågar jag visa den här bilden. Här är då en statistik från NetNodes knutpunkt idag. Och det är väl som så att så här har det väl nästan alltid sett ut då, att folk använder i sin internetaccess och bredband så där framåt kväll, sen eftermiddag och kväll. Och det du pratar om, Rickard, det är just här frågan om, är det så att operatörerna måste dimensionera för liksom även trafiktopparna, eller var någonstans där ligger någon gråskala mellan vad man tycker är fair? Det du menar liksom.
Ja, du ser att toppen är på 250 gigabit. Jag menar, det är, om du summerar ihop alla operatörer och alla deras kunders erbjudande, för de har ju kanske 100 megabit eller vissa gigabit och sådär, så är ju inte det 250 gigabit.
Men det är mycket, mycket mer naturligtvis, ja. Just det. Men just här att det vill säga att trafikmängden är ju inte platt heller.
Nej, men sen kan man också säga att alltså, någonstans här så är det ju en mottagande server. Jag menar, och är det så att jag vill sitta och titta på YouTube på... Ja, så kan det ju vara så att den förbindelsen kan ju vara full. Och det ser vi ju inte här. Vi ser ju inte var taket ligger någonstans. Och vi ser ju inte vilka tjänster de är intresserade av. Så.
Ja, tack.
Det finns ju en fara om nätägare börjar prioritera sina egna tjänster för att de tjänar mest pengar på dem. För vi kommer ju att få helt andra funktioner i näten. Inte minst då larm och hälsovård. Vi har ju blåljus på våra vanliga vägar. Så vi behöver ha någon form av blåljus även här. Så att vi prioriterar det som är samhällsviktiga funktioner. Och det kan vi inte överlåta till operatören att avgöra. Så jag tycker inte att vi ska ha en fullständig nätneutralitet. Vissa saker måste prioriteras.
Och vad är blåljus då? En av anledningarna till att jag kom hit sent var att jag fastnade faktiskt en taxi från Sveriges Radio hit för att det var en brand på Linnégatan, så det var avstängt där. Men hur ska vi kunna avgöra vad som är blåljus då? Om vi tar Gudrunstormen till exempel, om vi tittar på Rakel som är en sån här telefoni som ska funka för blåljusmyndigheter. Det visar sig att en av de parterna som faktiskt var viktigast att prata med, så var det de som körde tankbilar med diesel. Och de hade ju inga Rakel-telefoner, för de tillhörde ju inte de här grupperna. Så att, är det inte som så att, att den här gamla världen, när vi visste vilka som verkligen behövde, de liksom, vi vet ju inte vilka de är egentligen.
Ja, men alltså det här är ju vanligt, och det kan säkert Kajsa intyga, att man ser ju på problematiken utifrån sina egna förutfattade meningar. När jag jobbade i Stockholms stad så hade man på med en kriskommunikationsplan, och då sa alla att ja, men borgarråden måste ju ha prioriterat telefonitrafik. Tills någon smart grabb sa, nej, han som reparerar deras telefoner måste ha prioriterat trafik.
Det var någon gång jag frågade just en kommun också, en person i en kommun, vad är det som är viktig tjänst som måste funka? Och då sa de, valet till gymnasieskolan. Och det insåg jag att ja, det är väl jättebra om valet till gymnasieskolan funkar den där sista kvällen när alla måste liksom in och klicka där. Men vi pratar liksom lite olika typer av kriser.
Om man släpper det här med bandbredd lite grann och bara ställer om samma fråga. Är det så att det skulle vara dyrt, eller att det är dyrt att upprätthålla end-to-end-principen och sådär? Är det dyrt att låta alla abonnenter vara riktiga medborgare på internet som kan köra sina egna tjänster i mån av bandbredd? Är det dyrt att ha så att säga öppenhet i den bemärkelsen? Eller är det bara dyrt att låta alla köra fullt ös liksom, på sin bandbredd?
Eller finns det några andra argument? Kanske några tekniska argument varför man inte vill?
Ja, varför skulle det vara dyrt så att säga? Varför är det jobbigt med end-to-end-principen?
Ja, men det är inte dyrt, utan det är ju samma där egentligen. Att vi tar ju betalt för de tjänster vi har, och sen tävlar vi med bra tjänster istället. Jag vet inte, det är svårt för mig att säga liksom att man måste räkna ihop affären. Liksom. Det är svårt att liksom implementera någon sorts planekonomisk lösning där vi skulle tvingas då att ta betalt på ett visst sätt för att upprätthålla en viss tjänst. Utan jag ser det snarare så, vi ska vinna genom att vi har de vassaste tjänsterna. Just i vårt fall så har vi tagit fasta på öppenhet och nätneutralitet och sånt. Andra kan göra andra modeller och bedömningar där man väljer inlåsning i tjänsten. Men där får ju varje operatör svara för sig. Utan i slutändan så är det konsumenterna sen som måste erbjudas de här olika alternativen. Och i ett öppet nät, det vi har pratat om här idag, där är det korta bindningstider och det är möjligt att snabbt byta operatör om man är missnöjd.
Svar på din fråga. Rent tekniskt sett så är det ju i princip ingen kostnadsskillnad mellan att erbjuda en 100 megabit symmetriskt eller en 10-100 eller 110-tjänst. Rent tekniskt. Men sen är det som sagt, man sätter olika affärserbjudanden. Men där är det ju också helt klart så att vad som är rationellt tekniskt, det är inte alls det som alltid fungerar på marknaden. Och det ser man till exempel när folk är liksom glada och ska välja sitt första internetabonnemang, då blir det väldigt mycket att titta i prislistan, och så kommer Jon ganska bra upp och så klickar man på honom och sådär. Men däremot om man skulle komma in i ett annat nät, så är frågan också den andra diskussionen om öppet nät. Vad är det som händer den dag när man blir riktigt sur? Och det kan ju vara, man kan bli jättesur på en kundtjänst även om det är ens eget fel. Det har jag upplevt på andra sidan också. Men det spelar ingen roll att man blir jättearg. Och då sitter och hör någon säga, du måste betala oss i 24 månader oavsett om du har den här tjänsten eller inte. Det är ju väldigt mycket brännvätska. Och de här 10 samtalen som går fram och tillbaka kostar ju en hel del pengar för operatören och en hel del energi för den som ringer. Men att då kunna logga in i portalen och sen så under samtalet kunna säga att okej, det är 3 månaders bindningstid. 200 spänn, 270 spänn. Det kostar mig en tusenlapp liksom att byta nu. Jag kommer få dubbla räkningar i 3 månader. Det är det fan värt. Och så klickar man. För i det ögonblicket när folk är sura, då är det spelar absolut ingen roll. Det är liksom bara en tusenlapp, inga problem. Liksom, jävla operatörsjävel, liksom bort med det. Men att inte kunna ha det valet, det är en väldig skillnad. För jag menar, det är inte så många andra i samhället situationen där någon säger liksom, ni har absolut inget val. Det var ju en sån gång på flyget, när jag skulle flyga till Gotland för länge sedan, för jag är så gammal. Då sa jag att ja, det kostar 7 800 kronor för dig att flyga till Gotland idag. Men det är ju helt sjukt. Ja, men vi har också monopol. Och den situationen är inte så rolig längre. Men jag ska bara modifiera mitt tekniksvar också. Tekniksvaret är att om man har fiber eller man har Cat6 och fiber från källan och framåt, då är det ju inget problem att ha samma kostnad för symmetriskt bandbredd. Däremot om man har DSL eller om man har gammal kabel-tv-teknik, då är det ju mycket större kostnader.
Och eller mobiltelefoni också. Det är ju lite speciellt också.
Mobiltelefoni skulle vi kunna ta lite sen om vi vill utveckla det, för där finns det väldigt mycket att säga.
Jag tror också att vi har en övertro till operatörernas goda vilja. Om vi nu ska ha ett informationssamhälle för alla där allting ska kommuniceras. på någon slags likvärdiga villkor. Lite känner jag att det är ungefär som om vi har en världssvält som står inför dörren och så går vi till ICA och frågar hur de ska lösa det.
Vad du menar Christer är att om jag inte har ordentligt bredband eller vad nu är jag inte har hemma, då får jag ta min spade och bara gräva själv alltså.
Ett bra förslag.
Ja. En elak fråga då, som är lite relaterad till det här med öppenheten då, som antagligen ingen kommer svara på. Men det är ju, är det så att internetabonnemangen, eller finns det internetabonnemang i Sverige snarare som subventioneras av avtal med innehållsleverantörer på något sätt? Alltså Jonas nämnde väl det här med Spotify till exempel i Telesnät, att man får fri trafik just till Spotify. Så är det så att priset direkt subventioneras i något sammanhang av att man har avtal med innehållsleverantörer?
Alltså det finns ju lite avarter, för nu har vi en situation där kabel-tv-företagen ger bort telefoni för att de ska sälja tv, och telefonbolagen ger bort tv för att de ska sälja telefoni. Så man kannibaliserar ju lite grann på varandra. Och det ser vi ju i en stark tilltagande trend.
Ja, jag vet inte. Vi vill ju ytterst gärna sälja till exempel SF Anytime och bundla våra tjänster och sälja det. Men det får vi inte, för att filmindustrin tycker det är dåligt. Utan man har valt Telia istället som partner. Där har vi en typisk inlåsningsmekanism. Så kan det vara.
Och det stora exemplet på kommersiella marknaden i Sverige, det är ju Comhem, som i de flesta stora allmännyttiga bostadsbolag har en situation där de får betalt någonstans mellan 30-40 kronor per lägenhet, vilket betalar då för att köra hela deras nät, och sen kan de sälja alla andra tjänster ovanpå. Det är ju en jättestörning i marknaden till exempel.
Är det någon här i publiken som har lust att säga något? Kanske någon från Comhem? Ja. Om vi försöker mötas halvvägs här då, så kommer jag med mikrofonen till. Nej, det fanns en mikrofon, var bra.
Yes, ja, hallå. Jo, jag kanske ska nämna mig. Sebastian Brinkenfeldt heter jag. För alla oss som gärna skulle vilja ha fiber, själv bor jag då i en grannkommun till Stockholm, vilket man kanske tror ska ha fiber då, men nej, vi sitter på en kopparledning, får knappa 8 megabit. Hur ska man gå tillväga för att kunna påverka kommunen? För att de är ganska ointresserade av det här. De säger att nej, men vi har lagt ut det på entreprenad och vi får inga bidrag och det är lite synd om oss. Så hur ska man gå tillväga? Hur ska man kunna påverka? Det är min fråga.
Tycker det var en jättebra fråga. Hälften av Sveriges kommuner har ju inget engagemang överhuvudtaget i den här bredbandsfrågan. Tyvärr tror jag inte det hjälper att tala med kommunens tjänstemän. Ni måste prata med politikerna. Och ni måste gå högt upp, prata med kommunalråden och säga, vill ni verkligen att den här kommunen ska komma sist? De och de och de och de drar till sig nya företag, nya investeringar, och vi halkar efter. Den här kommunen kommer att hamna precis på samma sätt som de städer som inte fick järnväg för 100 år sedan.
Jag tänkte kommentera det också. Vi har ju vår tredje arbetsgrupp som ska titta på nyttan med bredband. Och ett av syftena där är att lyfta fram goda exempel så att de här kommunpolitikerna förstår varför de ska investera i bredband.
Och en annan sak, en annan arbetsgrupp tittar på är just hindren vad gäller bredbandsutbyggnad, eller hur?
Ja, det pratade jag om precis innan du kom, att vi tittar på just de här hindren.
Och då får vi se om det är så att kommunen själv är ett problem.
Ja, jag sa inte att det är ett problem. Jag sa att det behövs kommuniceras goda exempel. Det tror jag är ett bra sätt att övertyga, om det är det som är bristen, såklart.
Och jag tror bara att ett praktiskt tips kan ju vara att man just säger till dem att om de ser till att alltid lägga ner när de öppnar upp för VA eller elarbete, så kostar de 1% av vad det kostar att öppna upp. Och då blir det inte så dyrt heller. Sen så måste jag bara fläcka den historiska anekdoten. Det är ganska roligt det där med att staten i Sverige tvingade ju fram till slut att man skulle dra järnväg. Och då har man ganska tuffa infrastrukturlagar i Sverige sen dess faktiskt. Och då säger man att staten kunde då tvinga igenom järnvägen genom de här olika kommunerna. Men som många kommunpolitiker på den tiden stod upp på barrikaden och kämpade för och sa att de kan inte tvinga oss att ha en station.
Jag kan fylla på med ett exempel från ett annat land. Där är en liten stad som heter Salt Lake City. Och de ville så gärna ha höghastighetsbredband, för det hade alla andra städer runt om i Utah. Då pratade de med den dominerande operatören, incumbent. Och sa, nej, alltså det finns ingen bra marknad. Vi gör inte det här. Utan, sorry, ni ligger sist i kön. Okej, 12 stycken kommuner slog sig ihop och sa vi rullar ut ett eget fibernät. Och då plötsligt vaknade här i kammaren och sa vi kanske också ska rulla ut fiber. Men de nöjde sig inte med det utan de startade en förening som heter Utah's Taxpayers Association som stred emot kommunens initiativ.
Jag kan prata i båda mikrofonerna här. Jo, en av de sakerna som Sveriges kommuner och landsting som jag har fått den här lilla pappersbunten ifrån säger att i den nya plan- och bygglagen som är då bredband, som har kopplingar till bredband som då kommer i maj 2011 så står det att för första gången så står det där i då med lite översatt lite lekmannasvenska då att kommunen har helt plötsligt en skyldighet att beakta behovet av bredband och elförsörjning. Det vill säga liksom, det börjar komma tendenser, säger jag i varje fall, till att faktiskt kommunen kan inte säga att nej, vi gör ingenting. De måste åtminstone hålla koll på vad som händer. Ny fråga där framme.
Ja, Karl-Arne Johannesson heter jag och jag har sett ett annat monopol som ni inte har berört. Och det är anslutning av mindre orter. Där är det oftast en operatör som tar igen vad man inte får i accessnätet genom att strypa eller ta rejält bra betalt. Jag vet att Jon har stött på det i varje fall. Har ni några kommentarer där?
Ja, så det är väl lite olika. Det är ju väldigt olika villkor på olika ställen. Men, eller ställ om frågan igen. Alltså hur menar du att vi skulle liksom...
Jaha, okej. Vänta. Spring tillbaka. Vänta lite, du ska få mikrofon. Du måste vänta på mikrofonen här. Vi började skifta mikrofonen lite för snabbt. Vi ber om ursäkt. Ja.
Okej, det är det att många orter finns det bara en aktör som har dragit fiber till. Och den fibern blir oftast väldigt dyr att accessa orten, men marknaden orkar inte ta fram ett alternativ.
Ja, men det har vi stött på flera fall, så är det.
Och hur ska det hanteras? Har ni några bra lösningar på det?
Nej, alltså, jag tror att det är så här att man måste försöka hitta någon annan väg i sådana fall. Va? Det finns ju nu ändå trots allt. Alltså, vi har ju ett eget fibernät och ibland kan vi nå de här ställena, ibland inte. Men det finns ju ibland såna här svarta hål eller fläckar eller man ska säga på kartan som är hopplösa rent ut sagt. Så är det.
Bara så man förstår hur illa det här fungerar så är det så att staten sålde ett bolag som hade byggts upp under 100 år och då var det två framförallt huvudkrav. Det privata bolaget ville ta över jättegärna fibernätet, men man ville inte så jättegärna ta över det stora kopparnätet med en massa anslutningar som var så dyrt att underhålla. Men då lovade de, okej, får vi fibernätet så underhåller vi kopparnätet. Och nu så ett par generationer senare, lite olika chefer utbytta, politiker utbytta, så säger det stora telebolaget att vi ljög. Så att man börjar nu montera ner kopparnätet och behåller fibernätet. Och sen gör de en annan grej som bara visar hur komplicerat det blir när det blir olika roller med offentliga pengar inblandade. Staten sitter som en av delägarna. Sen har man då offentliga pengar i form av stadsnät och liknande som kan vara störa marknaden. Och sen så har du då den här varianten med att Telia, de sätter då väldigt variabla priser. Så att på orter där de inte har konkurrens, där kan man ta jättehögt pris. Och sen så har de då valt ut ett antal stadsnät. För Telia tycker inte om när andra, även om de är också offentliga, när andra håller på och stör. Så då har de jättelåga priser i de näten där det redan finns ett parallellt fibernät. Och det fixar vi ju med lite bra myndighetsövervakning tror jag. Liksom. Men till slut handlar det om politisk vilja. Ni får de politiker och ni får den policy som ni förtjänar. Så engagerar man sig inte och ringer politiker och tar initiativ och jobbar i lokaltidningen och protesterar och röstar på Piratpartiet. Oj, det sista skulle jag kanske inte ha sagt. Så får man det Sverige man förtjänar.
Sista frågan från publiken här, Oskar.
Okej, jag heter Oskar Svart och är gammal kollega till Jon där framme eftersom jag startade banan för en gång i tiden. Men när jag funderar på det här när vi pratar om flat rate och så, att det är ju faktiskt mer remarkabelt än man först tänker sig. Jag kom från Handelshögskolan och var inte tekniker egentligen. Och det publicerades avhandlingar eller rapporter som förundrade sig över det här med flat rate prissättning på internet. Man sa att det kommer inte att fungera i längden. Därför att någon operatör kommer att börja ta betalt för den faktiska förbrukningen som folk ägnar sig åt. Och den operatör som prissätter det på rätt sätt kommer att kunna vara så billig och bara ta de här kunderna som gör av med lite. Och sen kommer några operatörer och få alla de här rutterna äggen som sitter och drar ur allting. Så det kommer inte att hålla i längden, sa man. Och det fanns sådana funderingar då. Och man kan väl säga att istället så har man ju varit tvungen att göra vissa andra saker. Jag vet att en gång i Bahnhofs historia, grunden till den här stadsnätsdominansen som Bahnhof har nu, det var att vi köpte Telenordias stadsnätsdivision. Och då var ju, det var ju många, många år sedan och nätet var ganska primitivt. Men vi gjorde ett experiment när hela den här stadsnätsdivisionen var uppkopplad på en tåt, så att säga. Och den vred vi upp så mycket det gick. Fullt ös. Och då hela förbindelsen tömdes ut direkt. Och varför blev det så? Jo, därför att folk satt med automatiska program, fildelning helt enkelt, som äter upp all bandbredd som finns utan att någon aktivt egentligen fattar ett beslut. Så att det här med att driva operatör är lite mer komplicerat än man tänker sig, när det finns liksom automatiska maskiner som bara äter bandbredd. Så att på något sätt så måste man ju faktiskt göra vissa restriktioner. Det går inte att ekonomiskt driva en sak annars. Tack.
Ja, det är en mer filosofisk tanke kanske. Jag tror inte man kan starta ett företag från ett Excel-ark. Jag tror inte man kan göra ett perfekt business case. Om man ska göra en affärsplan och säga, titta vad perfekt det är, nu startar vi det här, så skulle vi inte starta ett enda företag i Sverige. Jag tror vi behöver visionärer, entreprenörer som säger att vi ska förändra världen. Vi ska tillgodose ett behov, inte att få ett perfekt Excel-ark. Jag är ledsen, jag tror inte på den modellen.
Men för att summera vad du säger, Oskar, så är det här att säga att någonting öppet är inte så där enkelt egentligen, utan liksom det behövs någon typ av innehållsförteckning eller motsvarande som jag vet att ni bland annat har pratat om också.
Som tråkig teknokrat så kan jag säga att anledningen, det är väldigt enkelt att svara Oskars fråga, det är en inparameter som saknas. Det är att det är, åtminstone så har det så historiskt sett tidigare varit när vi gjorde exempel och provat, det är dyrare att mäta än att producera bandbredden.
Så...
Okej, då tänkte jag att vi skulle gå in lite på om vi nu förutsätter att vi ska ha bra internetaccess, att det är viktigt för samhällsutveckling och tillväxt och allt möjligt. Hur ska vi se till att vi faktiskt har riktig internetaccess och att de flesta då, det är lite underförstått, att de flesta har tillgång till riktig internetaccess och är så att säga medborgare på internet. Hur ska vi göra för att se till det?
Alltså jag bara börjar, men det var som jag sa tidigare i mitt inledningsanförande, det är det här liksom att kommunalt ansvar, fiber ska ut där det finns VA, fiber ska ut där det finns el, och sen så ska kommunerna inte gå högre upp i värdekedjan, eller kommunalt ägda bolag ska gå högre upp i värdekedjan. Då kommer liksom KOs och operatörerna att fixa det här liksom. Det är bra priser när ni får valfrihet. Den andra grejen som man kan tänka på, det är det här liksom, varför är det viktigt? Och vi glömmer lätt det hela tiden. Det här är den mest lönsamma investering man kan göra överhuvudtaget. Så det är liksom hål i huvudet att inte bygga den här infrastrukturen. Vi får ett mycket effektivare samhälle, vi får ett mycket roligare samhälle om vi bygger den här. För det skapar konkurrens, det skapar möjligheten. Men en grej man ska bara säga medan Moderaterna och springer passar på, det är att man tänker Jon som representerar de här operatörerna som ska sälja de här tjänsterna. Alltså politiken just nu handlar ju inte så mycket om att skapa möjligheten att ge folk bättre internetaccess. Utan politiken just nu, den är ju jätteupptagen med att föra på de här stackars operatörerna en massa polisiära roller, en massa olika kostnader i form av datalagringsdirektiv och andra otroligt korkade politiska grejer. Så att om vi börjar med att sluta göra jättedumma saker, så kanske vi sen i andra fasen kan komma in och göra lite bra saker.
Jag tycker inte att Bredbandsforum är ett jättedumt initiativ direkt, för att där, vad vi jobbar med där är att just ge, man ska få bredband, fler ska få bredband. Och som Patrik nämnde här, arbetsgrupp 2 där vi identifierar hinder. Jag tror att vi kommer att göra en skillnad. Vi kommer att tillsammans, hela branschen, identifiera hinder som, när vi undanröjer dem så kommer branschen få större möjlighet att bygga ut. Och fler kommer att få möjlighet att vara delaktiga i det här.
samhället genom bredband.
Så bra, nu hettar det till lite grann och liksom fortsätt, men var lagom snälla mot varandra, för att en av de sakerna jag försökte se till, det är att alla ni ska få choklad och inte bara fyra av er, för jag vill inte liksom välja ut fyra.
Så. Jag tror hur man ska få bättre internetaccess. Jag tror på konsumentmakt, att vi återigen lyfter fram verktyg. Jag skulle kunna tänka mig, jag var inne på det, vi tog initiativet när vi nu pratar om datalagring och sånt till integritetsmärkt bredband och sånt här, att man liksom deklarerar vad är man för typ av operatör, hur ser ens tjänster ut, att man är transparent där. Det gör det lättare för konsumenten att välja om man kan vara tydlig i de grejerna.
Jag håller med föregående talare. Man måste först och främst möjliggöra att kunderna kan rösta med fötterna, och sen ska vi ge dem informationen så de faktiskt också vill rösta med fötterna.
Ja, det är lätt att instämma kan man säga. Men jag tror att vi behöver gå ett steg längre. Vi behöver utbilda alla politiker, framförallt de på lokal nivå, så att de förstår att bredband finns inte överallt. I varje fall inte tillräckligt bra bredband. Vi måste göra mycket, mycket mer insatser. Det finns en begreppsförvirring. Man blandar ihop internet och bredband i en salig röra. Och sen, precis som Patrik lite grann har pekat på, det är ett samhällsansvar. Precis som att bygga vägar mellan där folk bor och där folk jobbar, så måste man kunna kommunicera sig.
Men är det så, men Christer, bara fylla på där. Alltså, jag vill att du fortsätter lite grann på det här. För att, är det inte så att politiker och andra faktiskt redan vet att det inte finns bredband överallt? Och problemet är snarare att de vet inte vad de ska göra.
De vet inte.
Okej,
jag träffar många politiker på, i olika sammanhang, och de flesta är väldigt oinformerade, tyvärr. Ja. Alltså de har ingen aning. Men förlåt, alltså, samhällsbyggnadsansvaret. Vi har ju en plan- och bygglag som säger att vi måste ha el, vi måste ha vatten, vi måste ha avlopp. Och så säger man att man bör ta hänsyn för informationskommunikation. Det finns inget krav på det.
Det är korrekt, men vi får åtminstone det här i maj, men vi har inte det än. Hade du en sista sak? Jag vet en som har viftat lite här i publiken, men den tar det.
Okej. Okay. Om man ska vara lite lagom elak här på slutet då, så att säga, lagom. Vi har ju rotat lite under hösten i om man skulle kunna konsumentmärka internetaccess, bra internetaccess i samarbete med operatörerna. Och väldigt, väldigt kort så har vi kommit fram till att det är väldigt svårt att få dem att komma överens, för att det verkar inte finnas tillräckliga ekonomiska incitament. Så givet att operatörerna själva inte kommer att definiera bra internetaccess, så att vi behöver göra det på något sätt externt, hur ska vi definiera internetaccess? Det är en väldigt stor fråga att ha så kort. Och hur ska vi kontinuerligt kunna testa hur olika produkter, hur långt olika produkter är från den här definitionen?
Jag vet att du vill säga något, Rickard, men jag tänkte ändå fråga mig, börja med Jon då. Det var ju nästan en anklagelse mot dig. Vill du vara med om sånt här?
Jo, det är klart, alltså, absolut. Ja, men jag ställer upp på det. Jag tycker att det vore en bra grej. Men det är, samtidigt så, det är alltid så här att det hör av sig olika och säger att vi har en fantastisk idé. Och att
man kanske inte kan ställa upp.
Man kanske inte automatiskt bara tackar ja till allting, utan det är en sån här sak som man får fundera på. Men jag tycker alltså, med det jag vet idag, så tror jag att det vore en väldigt bra grej att det fanns någon typ av märkning eller något sånt där. Sen vill man ju inte att det ska bli en jättestor byråkratisk organisation som kostar massa pengar förstås.
Jag skulle svara väldigt kort med bredbandskollen, såklart. Eller framtida.
Bra, och så har vi då en sista fråga här från publiken.
Ja, hej. Jan Johansson heter jag, och jag är oberoende IT-konsult. Jag bor på landsbygd. Alltså jag bor inte särskilt långt härifrån. Det är alltså ungefär 10 mil men mellan Nyköping och Gnesta. Och det är så att vår lilla by som vi bor i, vi skulle hjärtans gärna vilja ansluta till fiberkablar som vi vet ligger nedgrävda i min grannes åker. Men vi får inte göra det. För den får inte poppas för, av den operatör som äger fibern. Jag tänkte bara hänga på med den här att man tvingade kommunerna och etablera järnvägsstationer. Varför vi som vill ha de här järnvägsstationerna i form av poppar, varför finns det inte samma tvingande regler för att få till dem?
Det var lite det som du nämnde också, Christian, angående plan- och bygglagen, att du tyckte den var för mesig, just det, mesig ordet.
Nej, men det är för att vi inte har tillräckligt politiskt tryck, och att de starka etablerade operatörerna, de är för starka och för duktiga på att hålla ifrån sig. Det har varit jätteenkelt, alltså med politisk vilja att driva sådana här olika saker, och det var uppe redan på den tiden när man skulle sälja televerket, hur de det tydligt
privat, så var det att det föreslog bland annat av mig att vi skulle skilja ut det i ett banverk och en operatörsdel. Och det tror jag det löste ett antal problem.
Det är ganska lätt för dem att få till servitut och lägga ner den här fiberkabeln i åken. Men sen att få lite pop, det är stört och möjligt.
Jag kan bara instämma att det här problemet har vi ju diskuterar vi inom Bredbandsforum, och förhoppningsvis så blir det en av de sakerna som vi kommer att angripa i förlängningen. Men det blir styrgruppen som avgör vilka frågor som är viktigast att gå vidare med. Men det här är ju ett hinder för bredbandsuppbyggnad i hela landet.
Och då är jag snäll och ger Christer sista ordet här, för han ber om det.
Lysande. Jag tror att svaret på många av de här frågorna inte finns hos oss, i varje fall inte hos mig, utan hos representanter som Julia-gruppen. Vi har en allt större grupp som vi kan betrakta som digital natives. De är födda in i den digitala världen, i kommunikationsvärlden. De kommer inte acceptera det. Vi som har grått hår och som är lite äldre, vi fattar nog inte det här.
Tack så mycket. Tack alla för att ni kom. Och ja, det här internetdagen är inte över, så vi kör vidare. Själv har jag tillgång till hela internet hemma, alltid. Det har väl ni också.